Till sist ska ni alla visa medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse. För den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Det var vers 8 till vers 14. Och vi är övertygade om att Gud lägger sin välsignelse till den offentliga läsningen av hans eget dyrbara, ofelbara, mäktiga ord. Amen. Ja, som vi märker så överger inte Petrus temat. Samma sak som vi har hört flera gånger under brevet. Ta inte saken i egna händer. Löna inte ont med ont. Provocera inte. Väck inte ont blod, som vi säger. Det är en ton som finns genom hela brevet. Och det är klart, i tider av förföljelse och press och stress så är det lätt att man reagerar kötsligt och aggressivt. Och kanske gör överilade saker. Så därför är brevet mycket, mycket relevant. Men det är också relevant för alla troende i alla tider. Att övervinna det onda med det goda. Den första meningen här då. Till sist ska ni alla visa enighet. Det där ordet visa finns faktiskt inte i grekiskan. Utan det står bara till sist ska ni enas eller vara eniga. Det enighet heter på grekiska homofron, från två olika ord, homo som betyder likadan och fren som betyder inre inställning som styr yttre beteende. Det är intressant. Vi ska ha samma inre inställning som gör att det yttre beteendet också ger ett enhälligt och samstämmigt vittnesbörd. Det är alltså en enhet och samstämmighet som anden frambringar, eftersom anden är den som påverkar och styr den inre inställningen hos en sant troende. Detta är ett resultat av att man har tagit emot Guds och trons inre verkan och Guds och trons inre överbevisning. Den inre inställningen, värderingen, tron, centrum, kärnan i oss styr vårt yttre beteende. Det är också så viktigt att vi därför låter evangeliet forma vårt inre och låta evangeliska värderingar forma oss på insidan. För då kommer vi också få en evangelisk enhet. Det här uttrycket homofron betyder alltså hur de troende upplever guda inspirerad harmoni. Hur då? Jo, genom att känna till Guds tankar som uppenbarats för dem i ordet. Gemensam kännedom, gemensam överlåtelse till ordet gör att man får en enighet. Samma inre inställning, det yttre beteendet blir också ett beteende av enighet. Så, till sist ska ni alla visa enighet. Det är en uppmaning, det finns en enighet i anden som vi är kallade att bevara och underhålla med ordet och bönen. Sen skriver han att vi också ska visa medkänsla. Och ordet för medkänsla är sympatis. Det betyder alltså förmågan att känna med någon annan. Vi brukar kanske snarare tala om empati hellre än sympati, för sympati är mer ytligt. Men med empati menar vi förmågan att leva sig in hur någon annan har det. Gå en extra mil, gå en mil i mina mokasiner, säger ju det indianska ordspråket, innan man bedömer eller uttalar sig. Det finns med i att vi ska visa enighet och vi ska visa medkänsla. Sen säger Petrus att vi också ska visa syskonkärlek. Och det är ju det här kända ordet filios eller philadelphoi, som det står här då. Philadelphoi, syskonkärlek. Det är inte den romantiska kärleken mellan man och kvinna, utan det är en vänskaplig syskonkärlek som är född och bärs av Guds kärlek, agapekärleken. Församlingen ska flöda över av enighet, medkänsla och syskonkärlek. Och ni vet hur det är med syskon. De har ju ett visst förhållande och i välfungerande familjer så finns det ett väldigt, väldigt fint syskonskap. Jag har själv förmånen att få leva i fantastiskt goda relationer med mina jordiska syskon. Men också med mina andliga syskon här i kåren och så vidare. Det finns något oerhört näringsrikt, ljuvligt, stimulerande och tryggt i att tillhöra en gemenskap i syskonkärlek. Sen står också att vi ska utöva barmhärtighet. Och barmhärtighet står det översatt här då. Egentligen står det att ha ett milt hjärta, att vara mild i hjärtat. Och barmhärtighet och medkänsla är mycket närbesläktade begrepp. Att kunna ha medkänsla leder till ett milt hjärta. Ett hjärta som är barmhärtigt. Både i sitt sätt att värdera och tala om. Men också i sitt sätt att behandla, hjälpa, stötta, lyfta och bära en medmänniska. Att utöva barmhärtighet och generositet. Att vara full av barmhärtighet är att ha ett milt hjärta. Sedan fortsätter Petrus sin lista med att till enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet eller ett milt hjärta också foga ödmjukhet. Ödmjukhet är ett ord som är sammansatt på grekiska. Det heter tapeinofrosyne. Och det kommer av två ord. Tapeino som betyder låg eller ödmjuk. Och fren som också, som vi hörde tidigare, betyder då beteende som styrs av inre inställning. Och tittar man på vad ordet betyder, ödmjukhet, så betyder det alltså låg eller ödmjuk. Eller underdånig i fråga om mänsklig stolthet. Frånvaron av självgodhet. Och ödmjukhet är den kvalitet i sinnet där man har en låg uppfattning om sig själv. Med andra ord en djup känsla av sin egen moraliska litenhet. Det vill säga ett ödmjukt sinnelag. Det här är väldigt, väldigt viktigt med ödmjukhet. I skriften är ödmjukhet en egenskap som rör sig inifrån och ut. Det är alltså inte ett påtvingat yttre beteende bara. Utan det är en inre egenskap som påverkar det yttre beteendet. Och den här uppstår, ödmjukheten uppstår, lyssna noga nu, när vi jämför oss själva med Herren. I ljuset från Jesus och hans kvaliteter så blir vi alla små och ödmjuka. Och det betyder att ödmjukheten bringar beteendet, alltså vårt sätt att vara, in i en samstämmighet med den här inre uppenbarelsen. Alltså vi beter oss väl medvetna om hur små vi är i jämförelse med den store guden. Och hur oerhört beroende vi är av hans nåd. Det bevarar oss från självupphöjelse, självständighet och felaktig självsäkerhet. Och för en troende innebär ödmjukhet att leva i totalt beroende av Herren och inte förtrösta på egen kötslig styrka. Det handlar inte om självförakt, det handlar inte om att se ner på sig själv eller att underskatta Guds verk i ens liv. Utan det handlar om att, som Bibeln säger, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Och Paulus säger, om jag vill berömma mig av något så vill jag berömma mig av Kristi kors. Att se att den identitet jag har i Kristus och det Jesus har gjort för mig är det enda som är värt att prisas och upphöjas. I mig själv, i och av mig själv, är jag noll och intet. Så därför så säger Petrus, till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Förstår ni vilken underbar miljö som uppstår? Och jag känner bara att så här ska det vara. Församlingen ska vara en försmak av himlen på jorden. Det ska vara en doft av Guds rike. Och vi ska alla engagera oss på djupet i att låta den helige ande föra oss in i den här typen av umgänge, den här typen av samröre med varandra, i den här typen av attityd. Så fortsätter Petrus och säger, löna inte ont med ont eller hån med hån. Och det har vi nämnt flera gånger. Parallellstället finns i Romarbrevet 12:21. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och så gör han detta mycket praktiskt för oss när han säger, tvärtom, gör inte det, hämnas inte, puckla inte på den som är stygg mot er. Utan tvärtom, alltså precis tvärtom, välsigna, att löna ont med gott och löna hån med goda ord. Det är att välsigna. För ni är kallade, säger han, att ärva välsignelse. Vi har två stora giganter i den här saken som föredömen för oss. Till exempel Stefanus. När Stefanus stod inför sina bödlar, den första martyren, Apostlagärningarna 7, så kan vi läsa om hur han inte lönar ont med ont eller hån med hån, utan hur han besegrade onda med det goda. För han säger så här, eller det står så här: sedan föll han på knä och ropade med hög röst, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Så från djupet av sitt hjärta så kunde han leva i den kärleken. Ni vet, det står om kärleken att den tillräknar inte någon det onda. Och samma ande beskälade Paulus i andra Timoteus brev 4:16. Där står det så här: när jag försvarade mig första gången var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Hoppas det inte tillräknas dem. Så Paulus hjärta går ut till dem som har övergett honom. Och han vill inte förehålla dem deras överträdelser. Han vill inte tillräkna dem det onda. För kärleken tillräknar inte det onda. Det här klarar man inte i egen kraft. Utan det här klarar man bara när den helige ande får bära ens inre. Och det gör det här förhållandet med ödmjukhet och totalt beroende av Gud ännu tydligare. Och så slutar Petrus med att citera ur psalm 34. Och jag tänkte jag ska läsa hans citat ur Saltaren, där det står så här: den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron hör deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Så här ser vi hur i praktiken välsignandet har med våra tungor och våra läppar att göra. För det hjärtat är fullt av, det talar munnen, och det munnen talar kommer också snart våra händer att förverkliga. Så Gud manar oss starkt att bevaka vårt sätt att tänka och tala om varandra och om förhållanden i världen. Så att vi vaktar vår tunga. Någonting mycket aktivt. Och vi kan vara flera här som behöver lära oss att vakta vår tunga från det som är ont. Och det är inte bara svordomar, utan det är också bedömningar av andra människor och så vidare. Och vi har ju våra fina ordningsregler som vi har återvänt till flera gånger. Och som jag själv tycker är väldigt fina och väldigt inspirerande. Och där säger vi bland annat det här att vi påpekar inte varandras brister. Eller vi påpekar inte någons brister inför varandra. Det här kan vara ett sätt att vakta sin tunga. Att inte påpeka andras brister inför varandra. Utan tala med personen i fråga. Eller ta upp det på ett seriöst sätt. I längtan efter att det ska bli verkliga åtgärder. När saken är allvarlig. Så vi ska inte ljuga. Vi ska inte missbruka Herrens namn. Vi ska inte hålla på att slänga ur oss viktiga ord och viktiga saker hur som helst. Utan bevaka våra läppar. Det är en del av att vara ett redskap för välsignelse. Det här innebär ett sånt beskydd för oss. Ett sånt beskydd för oss. Och det kommer så tydligt fram i vers 13. Han fortsätter: vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Alltså ni kommer upp i ett sånt enormt överläge andligt sett. Om ni inte hänger er åt det som fiendens arméer sysslar med. Om ni inte tar serven bildligt talat ifrån djävulen och spelar på hans villkor och på hans planhalva. Utan övervinner det onda med det goda. Ni brinner för det goda. Här ser vi att den helige ande tänder en eld för det goda inom oss. Brinner av iver för det goda. Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt, är ni också saliga. Kärlekens princip är ju att brinna för det goda. Och att brinna för det goda är att brinna för kärlekens princip. Men att brinna för det goda är också att brinna för taktik, timing och tillvägagångssätt. Man vill inte bara framföra det som är gott, utan man vill framföra det som är gott på ett rätt sätt i rätt tid. Det är också viktigt så att vi inte behöver lida för det vi står för i onödan. Men även om vi skulle lida för det av onda människor, så är vi saliga. Onda människor, det finns faktiskt det. Av onda människor kan man få utstå otacksamhet. Ingen som tackar en. Misstro, litar inte på dig, tror inte på dig. Ifrågasättande, det tror jag inte alls på, du har fel. Våld och orättvisor. Allt det här är fruktansvärt kämpigt att få utstå för Kristi skull. Men om vi får lida för det goda, så står det att vi är saliga. Så märkligt nog, lidande för Kristus för med sig en salighet som kompenserar smärtan och den själsliga ångesten. I Matteus 5 och 10 talar Jesus om det här. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Det var så roligt, för det var någon gång vid i något valår, då Socialdemokraterna hemma i Dala-Järna kände sig hotade av att Kristdemokraterna växte så kraftigt. Och man trodde att det berodde på den frikyrkliga verksamheten. Så man bestämde sig för att skriva ner frikyrkorna i allmänhet och den församling som jag var predikant i synnerhet. Det blev stora, missvisande och väldigt ofördelaktiga uppslag i Dala-tidningarna. Som följd av det här angreppet då. Det var egentligen ett politiskt spel när de utnyttjade församlingen. Men jag vet, när det var som jobbigast och både församlingen som mitt namn på något sätt släpades i smutsen, eller hur man ska säga då, alltså efter svenska mått mätt. Då ringde Gunnar Kärrbom, prästen i Mora, min gode vän och broder som bor i Västerås nu för tiden. Han ringde och sa: Daniel, jag har läst tidningarna. Grattis till löneförhöjningen. Och jag fattade ingenting först. Tänkte jag, vadå löneförhöjningen? Vi har inte pratat om det i styrelsen. Och förresten, varför skulle det stå i tidningen? Det stod bara tok i tidningen, tänkte jag. Och åtminstone gjorde det då, Dala-demokraten. Men så förstod jag vad han menade. För han sa: ja, det står ju. När de säger allt möjligt ont om er, gläder och jublar för er lön är stor i himlen. Det var ett härligt sätt att se på det. Förföljelse på jorden, löneförhöjning i himlen. Så säger han så här: var inte rädda för människorna. Var inte rädda för de onda människorna och låt er inte skrämmas. Vet du, 365 gånger står det i Bibeln: var inte rädda eller frukta icke, som man sa förr. Det verkar som att det behövs en uppmaning till att inte frukta varje dag året runt. 365 gånger. Det är så viktigt att vi inte går på den här niten att falla in i fruktan och rädsla, framförallt när vi ifrågasätts och förföljs i mindre eller större skala. I Ordspråksboken 29 och 25 kan vi läsa: människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Så istället för att frukta överväldigad av intrycken från en fientlig omvärld, så ska vi förtrösta på Herren, överväldigad av intrycken av hans kärlek. Idag finns det pastorer och kyrkor som skräms av media till tystnad och likställighet med världen. Och man gör avkall på att Jesus är vägen, sanningen och livet. Man gör avkall på att evangelium är Guds kraft i frälsning. Man gör avkall på tron och så vidare. Man gör om kristendomen till ett inommänskligt filosofiskt system i fruktan för vad folk ska tycka. Det här är naturligtvis ryggradslöst och skamligt. Men ofta har det sin rot i fruktan. Så låt oss konstatera än en gång, 365 gånger i Bibeln står det: frukta inte, var inte rädda för dem, för trösta på Herren. Så idag får vi lära oss att enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet ska vara den miljö där vi söker skydd och kraft för att kunna stå emot det onda och inte låta oss övervinnas. Och att det ska också vara ett skydd för att vi inte ska behöva skrämmas. Vi håller samman som Guds folk i kärlek och övervinner det onda med det goda. Amen.